Välkommen till Hur Sverige styrs. Jag heter Olof Pettersson.
Sveriges grundlagar, vägen till demokrati. Det handlar om den svenska grundlagens historia fram till demokratins genombrott. Det handlar om statsmakten och folkstyrelsen i svensk historia. Den här bilden tog jag en majsöndag för några år sedan i Glarus. En schweizisk självstyrande region, en kanton. Ett av de få kvarvarande exemplen på den äldsta formen av demokrati, där folket träffas på torget för att diskutera gemensamma angelägenheter och komma fram till beslut. Ibland var man oense, då röstade man och det fanns särskilt utsedda rösträknare. Jag åkte vidare till Aten. Den kulle Pnyx, där folkmöten hölls under antiken. Där träffades folket, demos, och utövade politisk makt, kratos, demokrati. En motsvarighet i Nordeuropa var ting, som betydde både samlingsplats och frågan om regelbundna möten. Där deltog de fria, jordägande män. Kvinnor fick delta ibland som om de var änkor eller om de var vittnen, men i princip jordägande män. Uppgiften var att uttolka och tillämpa rättsnormer och lösa konflikter i lokalsamhället, inom häradet, skeppslaget eller på landskapsnivå. Det följde bestämda procedurer, det var offentligt och lagen var ännu så länge muntlig. Man traderade från generation till generation. På 1200-talet började man skriva ner lagarna landskapsvis. Språket var fortfarande präglat av den gamla berättande muntliga traditionen. Lagarna indelades i avdelningar, balkar som man sa då, och det ordet finns ju fortfarande kvar i svensk lagstiftning. En viktig del var konungabalken. Man kan säga det är början till vad vi nu känner som en grundlag. Land ska med lag byggas från en formulering som återkom i flera av de här lagarna. Bland annat i landskapslagarna. Och i den här tiden så finns det också en slags fördrag mellan kung och ena sidan, adel och präster och den andra. Ett exempel är det stora fördraget Magna Carta i England i början på 1200-talet som innebär en slags avtal. Kungen går med på rättigheter och förpliktelser och det blir en slags rättighetsstadga, åtminstone för stormännen. En motsvarighet i Sverige på slutet på 1200-talet är Alsnö stadga som ger adeln privilegier och som också innebär en slags att man svär en ed att ömsesidigt att upprätthålla fred och säkerhet. Och sen så skrivs lagarna ner och de får större och större räckvidd. Magnus Erikssons allmänna landslag på 1300-talet innehåller bland annat en kungabalk som också kan ses som ett slags kontrakt mellan kung och allmoge. Allmogen visar kungen lydnad och i gengäld så åtar sig kungen att värna allmogen och rätta sig efter lagen. Och det skrivs ner i form av en kungaförsäkran. Det innebär en inskränkning, en reglering av kungens makt. Ett slags avtal, ett handslag, en handfästning. Konungen gentemot raden, rådet adeln. Och det innebär en uppsättning rättigheter och skyldigheter. Samtidigt så finns det olika varianter av lokal självstyrelse. I medeltidens städer runt om i Europa, i Tyskland, England, Danmark och också i Sverige så finns det en slags självbestämmande rätt, framförallt inom borgerskapet. Borgare är ju de som har rätt att utöva yrke inom olika skrån. De samlas till allmän rådstuga, väljer borgmästare, de har ett råd, det fungerar som domstol och förvaltningsmyndigheter och man väljer förtroendemän för olika sysslor i staden. På landsbygden finns kyrkosocknar inom den katolska kyrkans ram. Sockenstämman ger församlingsmedlemmarna möjlighet att delta i och besluta om vården av kyrkobyggnader och så småningom också om skola och fattigvård. På 1500-talet så får riksstyrelsen lite fastare former. Kungen har ökad makt. Gustav Vasa personifierar den ökade kungamakten. Men det finns också konungens rådgivare, riksrådet, som har en delvis självständig ställning Och det blir också där en slags avtal mellan kung och riksråd genom de här kungaförsäkringarna. Vad som är viktigt är att ständerna, företrädare för olika befolkningsgrupper, så först herredagar i form av rådet adeln, men en växande konkret representation för hela landet. Det är omdiskuterat när man ska datera riksdagens födelse. De möten som var på 1400-talet uppfyller väl inte alla villkor för man ska kunna tala om en riktig riksdag. Men på 1500-talet så har vi då en fyrståndsriksdag med fyra stånd. Adel, präster och borgare. De tre stånden fanns ju på andra håll i Europa. Men lite ovanligt var att vi hade ett fjärde stånd, bönder med representationsrätt. En del historiker som Erik Lönnroth tolkar det som att Sverige var svårstyrt och skogväxt och vidsträckt. Och det var inte lätt att tvinga folk, utan man fick ge dem representationsrätt för att man skulle ställa upp med krigsmanskap och betala skatter. Kyrkan hade ju haft en väldigt stark ställning under medeltiden och den katolska kyrkan. Reformationen innebar att kyrkan fortfarande hade stark makt, men det blev en fusion mellan kyrka och stat genom statskyrkosystemet. 1600-talet växte staten, framförallt genom 30-åriga kriget när Sverige blev en stormakt i Europa. Det blev ökade krav på utgifter och därmed skatteinkomster. Riksdagen stärkte sin ställning genom att det krävdes då ständernas fyra ståndens vetskap och samtycke till bland annat skatteuttag. Riksdagen fick fasta reformer genom riksdagsordningen 1617 och därefter började se framväxten av ett utskottsväsende. Regeringsformen 1634 är viktig. Det är vår första egentliga grundlag. Den kom ju 2 år efter kungens död. Vi har en förmyndarregering. Drottning Kristina är ännu omyndig. Rådet och framförallt rikskanslern Axel Oxenstierna spelar en stor roll och lägger grunden till den dagens svenska statsförvaltningen. Och man kan ju se regeringsformen mycket som en förvaltningsstadga, därav det här namnet. Form för att regera och styra riket. Och än idag så känner man igen mycket av 1600-talets arv i den statliga organisationen. Länsindelningar, landshövdingar, olika myndigheter och när postverket som fick då ansvar för att sköta kommunikationerna firar sitt 300-årsjubileum 1936 så är det självklart man firar sig själv med ett frimärke på Axel Oxenstierna. Frihetstiden efter det kungliga enväldet var slut 1718 och ett maktvakuum. Då trädde riksdagen, ständerna in. Kungen är tvungen att rätta sig efter regeringsformen, rådet och riksdagen. Man talar om ett ständervälde. Den här frihetstiden var väldigt speciell. Det var början till ett slags tidigt partiväsende genom uppdelningen mellan hattar och mössor i riksdagen. En tidig form av parlamentarism att riksdagen kunde framtvinga enskilda riksråds avgång. Och inte minst viktigt, tryckfrihetsförordningen 1766 som fick grundlagsställning. Förordningen angående skriv- och tryckfrihet som innebar att censuren, den obligatoriska förhandsgranskningen, åtminstone för icke-kyrkliga skrifter, den avskaffades. Så var och en kunde gå till en botryckare, få sina tankar nedtryckta och kunde sprida dem. Och också att man fick rätt att begära ut handlingar, riksdagshandlingar och andra från andra myndigheter, trycka dem och sprida dem. Och därav offentlighetsprincipen. Sen avslutades frihetstiden med det gustavianska enväldet och skedde en viss återgång genom en regeringsform 1772 och Gustav III:s förenings- och säkerhetsakt 1789. Efter det gustavianska enväldets slut så var det ju kaos i landet och ett maktvakuum. Och revolutionen 1809 innebar ju då man behövde en ny grundlag, man behövde en ny kung och man bestämde först grundlag, först konstitution och sen kung. Det fanns flera förslag till grundlag. Konstitutionsutskottet motiverade ett förslag till ny regeringsform i ett dokument, ett memorial, där man skriver att utskottet har försökt bilda en styrande makt. Och en lagstiftande makt och en domare makt. Så det var en tidig form av maktdelning. En svensk variant. Och den kommer till synes av att man har en paragraf som är att konungen äger att allena styra riket. men på det sätt som denna regeringsform föreskriver. En konstitutionell monarki, vi har kungamakt, men kungen är tvungen att styra enligt regeringsformen och är tvungen att höra statsrådet, sina rådgivare, innan kungen beslutar. Och kungen har också en slags variant av den gamla konungaförsäkringen, paragraf 16 i regeringsformen. Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa, orätt, hindra och förbjuda. Medvetet ålderdomliga formuleringar som skulle påminna om medeltidens konungaförsäkringar. Så den styrande makten utövas av kungen i statsrådet. Den lagstiftande makten är i de flesta fall delad mellan kung och riksdag. Men när det gäller skatter så är det riksdagen själv som beslutar. Och riksdagen fick ökade kontrollinstrument genom sitt konstitutionsutskott, genom JO, justitieombudsmannen. Den högsta domstolen utövar den dömande makten. Kungen är visserligen ordförande, men kungens inflytande över rättskipningen minskar successivt. Samtidigt så får vi en ny riksdagsordning som då fortfarande är grundlag, en successionsordning som reglerar tronföljden och tryckfrihetsförordningen. Så under 1800-talet har vi en konstitutionell monarki och styrelseskicket får lite tydligare och modernare former genom att vi får kommuner och landsting 1862. Den gamla fyrståndsriksdagen avskaffas 1866 och ersätts av ett tvåkammarsystem, fortfarande med väldigt begränsad rösträtt och dominerad av män. Regeringen stärker sin ställning och inom regeringen så får statsministern en viktig roll genom att en särskild post som statsminister inrättas 1876. Men regeringens växande makt leder till en konflikt med kung, och riksdagen och kungen konkurrerar då vem som ska sätta sin prägel på regeringen. Den här maktstriden kulminerar i de första decennierna på 1900-talet. Med den gamle statsvetaren Axel Brusewitz boktitel kan man tala om kungamakt, herremakt och folkmakt som stred mot varandra. Det var ju två maktfrågor som var viktiga. Makten över riksdagen, det vill säga rösträtten. Det skedde en gradvis demokratisering, men först med beslutet 1921 så fick både första och andra kammaren allmän och lika rösträtt. Makten över regeringen böljade fram och tillbaks. Men 1917 med bildandet av en liberal socialdemokratisk regering så slog parlamentarismens princip igenom. Det var riksdagen, inte kungen, som skulle bestämma hur regeringen skulle vara sammansatt. Ska man sammanfatta den här långa perioden av grundlagens historia så kan man säga att det är två stora traditioner i svensk grundlag. Den ena är en stark målmedveten överhet, en stark centralmakt och en växande statsmakt. Men också en stark allmoge, en lokalmakt som hela tiden finns även när det kungliga enväldet är som starkast utvecklat. Det finns en stark folkstyrelsetradition i svensk historia. Och de här två har betingat varandra och ibland konkurrerat, och den stora kraftmätningen som kulminerar kring 1920 innebar ju att vi fick en fusion mellan de två. En folkstyrelse som använder statsmakten och rättsstaten, en rättsstat som får en folklig förankring. Denna konstitutionella demokrati lägger grunden för den offentliga sektorn och den växande välfärdsstaten. Och det är därför man kan tala om tre traditioner, tre grundläggande värden eller principer som ligger till grund för demokratin i Sverige. Rättsstat, folkstyrelse och handlingskraft. Rättsstaten, den offentliga makten utövas under lagarna. Folkstyrelse, all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Och handlingskraft, att regeringen styr riket och att man måste ha möjlighet att kunna genomföra de politiska besluten effektivt.